Idag är ingen mindre än trebarnsmamman, journalisten och numera barnmorskan Manda Ersgård hos mig. Välkommen hit, Manda.
Tack.
Hur känns det att vara här?
Alltså vet du, det känns så lyxigt att jag ska få sitta här med dig en timme och prata om mig själv.
Va? Vad härligt. Gillar du att prata om dig själv?
Nej, egentligen inte. Jag pratar mest om andras grejer.
Ja, du är ju journalist i grunden. Men det är ju rätt coolt, för jag menar du har gått från journalist till barnmorska. Och vi ska prata om det här med att vara barnmorska, för att jag gjorde ett tv-program för många, många år sedan som heter Batinas skilda världar. Och jag fick vara med på en förlossning. Och det var det mest fantastiska jag har fått uppleva i hela mitt liv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på din karriär och ditt liv, för du har haft det jobbigt också, så vill jag såklart höra om din uppväxt.
Ja, det skulle du få göra. Hur förkortar man det i korta drag? Min största delen av min uppväxt var i Malmö, i Limhamn. Dit flyttade jag när jag var 8. Min pappa var eller är journalist, så han flyttade runt till olika tidningar och sådär. Och då hamnade vi i Malmö. Ja, vi gick i skolan. Jag tror att jag var ändå helt okej elev, men ganska pratig. Och jag minns att svenskläraren kallade mig Nebbie, där jag förstod ju ingenting. Jag frågade ju bara lite frågor.
Undrar om man hade kallat mig för, om de kallade dig för näbbgädda?
Nej, men jag tror inte vi hade kunnat sitta bredvid varandra. Alltså, ja.
Blev du utkastad någon gång?
Ja, men jag blev det den gången, tror jag. Inte ut, ja, men liksom, då får du gå ut. Och jag förstod ingenting. Och kanske det är lite sånt som har följt mig genom livet också, att jag inte riktigt kanske har förstått om jag pratar för mycket eller om jag bara... Ja, så du stoppar mig idag, eller? Om det blir för mycket, nej. Okej. Men jag hade en bra uppväxt med mamma och pappa och min lillebror Erik, och flyttade hemifrån, jag kommer inte ihåg, jag flyttade 18 kanske.
Just när du växte upp i Malmö, var är du född någonstans?
Jag födde i Växjö och sen flyttade vi till Nyköping och sen bodde vi i Karlskrona och sen Malmö.
Så din uppväxt kommer du ihåg från Malmö helt enkelt, kan man ju säga.
Ja, och Karlskrona också.
Och Malmö idag är ju väldigt segregerat, som vi vet. Hur var det på den tiden då du växte upp?
Det var det nog då också, faktiskt. Och både, alltså mycket klasskillnader. Var man bodde, vad föräldrarna jobbade med. Det var mycket snack om sånt som jag tänkt tillbaka på nu efter. Och det här med att man bodde i olika delar. Vissa ställen i Malmö hängde man inte på, eller man skulle inte hänga där.
Som Rosengård redan då?
Absolut. Och jag tror det var så där Lindängen, det fanns ju ett gäng i olika delar.
Men var det fullt med invandrare i Rosengård på den tiden?
Ja. Och i området som jag bodde så var det ju inte så mycket invandrare. Och det är så här, ja, det blev lite ensidigt, säger man så.
För att jag träffar många svenskar då, etniska svenskar, som säger att de har jättemycket problem med just ja, araber och muslimer och allt vad det är. Jag fattar ingenting, för jag är själv arab och muslim, men i alla fall. Jag bara, pratar ni om mig? Och tycker att de har jättesvårt att anpassa sig och så vidare. Och jag gillar ju att prata med människor och de öppnar sig gärna för mig. Och kan du se den problematiken de ser? Eller är det en bro som behöver byggas och fördomar som behöver krossas?
Absolut. Det måste vi. Jag träffar ju människor från hela världen i mitt jobb. Och både som jag jobbar med och som kommer till och ska föda barn, eller som kommer till, jag är också samtalsbarnmorska, alltså, och där känner man, får man ju känna in de här, hur är du uppväxt, vad är det för minnen du har, speciellt då kanske när man sitter i de här samtalen, att det är inte bara här och nu, utan det finns någonting bakåt i livet också, och det är viktigt att vi lyssnar på varandra. Ibland kan jag känna att människor blir så rädda också om inte personen de pratar med inte pratar perfekt svenska, eller de måste prata engelska med varandra. Det finns en rädsla på alla plan.
Du flyttar hemifrån, ser du, när du är 18. Skolan går väl bra, tänker jag. Och när bestämmer du dig för att bli journalist?
Alltså, skolan gick inte så jättebra, kan
nej,
jag säga. Okay.
För att jag... Ja, då tar jag tillbaka.
Men Jo, men det gick väl. Alltså, jag var väl en så här flitig elev. Men jag gick humanistisk linje, till exempel. Och det var ju bra, det gick man. Det var mest tjejer i klassen, det var tråkigt. Och mina dåliga betyg därifrån brukar skylla på att jag tyckte det var spännande och spana på killar. Det är nog därför jag pluggade inte tillräckligt mycket och sådär. Så jag fick inte så jättebra betyg. Nu när jag tänker tillbaka så var det inte det, utan det var andra, ja, jag hade svårt att koncentrera mig, helt enkelt. Men jag gick igenom mitt gymnasie och sen pluggade jag ett år på socialhögskolan i Lund, det var inte bra. Ett år på ekonomiprogrammet, det var inte bra. Och hela tiden medan jag gjorde det här så jobbade jag som journalist och skrev för tidningar. Och en period jobbade jag med Lasse Holmqvist, du vet, en välkänd programledare på SVT. Och han startade en liten ungdomskanal helt plötsligt i Malmö som jag var programledare i. Nöjespatrullen hette det. Jag var ingen bra programledare, så det fortsatte jag inte.
Vem sa det?
Nej, ja, exakt. Det var nog det, att jag sa det till mig själv, att jag inte var det.
Du hade bra självkänsla men dåligt självförtroende.
Ja, för att jag gjorde ju massa. Jag kastade mig in i olika saker och var med. Någonting sa att det inte var bra. Vilket jag idag är helt har ändrat.
Det där undrar jag ibland. Vad är det som gör att vi blir sådana? Att vi inte tycker att vi är tillräckligt bra? Vem är det som har tutat i oss det? Det är ingen som har tutat i mig att jag inte är bra, utan tvärtom. Är det för att vi har så höga krav på oss själva? Jag ibland undrar jag varför man inte hade det där bästa självförtroendet. Eller är det kanske att inte ska jag ta för mig om någon annan vill ha det här? Är det att man ska step aside för någon annan? Vad är det problemet i skallen?
Nej, men jag undrar också, det har jag funderat jättemycket, vad är problemet i skallen exakt? För att jag var ganska sådär, tog för mig, och men samtidigt så sa min andra, nej men inte ska, så då var det som att det ändå fanns en sån här stopp någonstans, på något vis, och ändå fanns det inget stopp, det är en sån här blandning.
Jag känner igen mig så mycket i dig på det sättet, för att så här, jag tog för mig att babbla och... Men vänta, jag är inte klar än. Låt mig få prata ett punkt. Om du har snackat en timme, kan du låta någon annan prata? Det är att man rent socialt tar för sig hur mycket som helst och kör över och tar plats och tycker man är så jäkla rolig ungefär. Men sen när det kommer till vissa grejer, eller som du säger, man står i rutan eller whatever, så känner man så här, nej, och så är det någon annan som dundrar förbi och så... Så känner man riktigt, nej men låt henne ta den då, inte, jag behöver inte göra det.
Men så är det ju, och jag tror också att jag många gånger, okej, men gör du det istället då, så som exakt. Du nu sa. Och så blir jag nästan lite trött, och sen vaknar jag till igen, bara, nej men då gör jag något annat, och sen susar jag iväg till nästa projekt eller vad det är. Så att jag hinner inte bli riktigt ledsen heller för det, utan bara, ja, whatever.
Det är jättekonstigt. Men jag ska nog sätta mig med en psykolog här nästa gång. Tillbaka till dig, Amanda. Du hoppar av som programledare, men du väljer ändå journalistyrket.
Jag fortsätter med det. Jag flyttade till Stockholm när jag kanske var 26. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Och då skrev jag fortfarande som frilans för olika tidningar och gjorde lite uppdrag här och så sålde in och så. Och sen fick jag jobb som redaktör på ZTV när det låg på Västmannagatan i Stockholm och jobbade där. Och det var ju, alltså det var så roligt.
Det här är i början 90-tal då?
Ja, det är det ju.
När kabel-tvn kom?
Ja, men gud, det var så länge sedan.
Ja.
Så att Instagram fanns i alla fall inte. Kan vi ha det
nej,
som...
Nej, mobiler ja, fanns
nej,
inte.
Nej, ingenting fanns.
Men
ZTV fanns. Och en del minns det fortfarande. Och ja, men så jobbade jag där. Men sen la de ner. Och sen öppnar de upp igen. Så däremellan så hann jag med och jobba på TV-produktionsbolag. Och sen tillbaka till ZTV igen.
Men produktionsbolag, för de som inte vet vad det är ju de som gör programmen åt kanalerna.
Ja.
Det sitter massa människor och kastar in folk till olika TV-program och så vidare. Det kan vara Robinson eller vad det är. Det är ett produktionsbolag där man hittar de som ska vara med i programmen.
Ja.
Det kan inte ha funnits så många produktionsbolag i början av 90-talet, tänker jag. För vi hade ju inte så mycket såna reality-tv och så vidare.
Nej, men alltså det fanns ju Strix till exempel.
Med Robert Aschberg på den
ja.
Tiden.
Och Meter, film och television, det var där jag jobbade. Och då jobbade jag som producent för och redaktör för ett program som heter Genom nyckelhålet.
Och vad handlade det om då?
Det var programledaren Dominika Pechinski som... Nu ska vi se. Ja, men man skulle gissa vilken kändis tror jag vi hade varit hemma hos. Och så var det en panel som skulle gissa. Ja, men det var faktiskt, det borde de ta upp igen. Det var väldigt roligt faktiskt.
De har gjort något liknande på SVT där man tar med sig ett gäng människor och så ska man gissa vem i det här gänget som
just
bor
det.
I huset.
Det gillar jag också. Jag måste gilla sådana program helt enkelt. Ja.
Och alltså, när du är tillbaka på ZTV och... Och vad händer sen då? Hur gammal är du då? Runt vad då? 25, 26?
Bra att vi ska nu gissa hur gammal jag var då. Men det är ja, närmare 30 kanske där. Eller jag,
ja, 25 va?
Och jag jobbade då som, ja, men till slut, jag jobbade som programchef mot slutet när jag var där. Och sen blev jag gravid.
Du jobbar upp det helt enkelt.
Jag jobbar upp mig. Och det är också en sån här grej i tv-branschen. Det är ju skarpa armbågar. Men jag har aldrig känt att jag...
Väldigt.
Ja, och jag jobbar upp och jag trivdes med det. Jag älskar, jag tyckte det var jätteroligt. Jag älskar att ha stora möten och höra vad alla... För de jag jobbar med var ju svinduktiga. Så jag till att ha väldigt bra människor runt mig. Men just det där med vassa armbågar är ni ju inte riktigt... Ja, egentligen. Jag är inte beredd att göra vad som helst. För att, och där kan man, det är också en sån här grej. Där kan man också tappas bort lite. Att någon annan får ens jobb till exempel. Eller, ja, men du vet.
Hände det dig?
Alltså jag blev gravid. Och det här är en klassiker. Och skulle vara mammaledig. Och visste inte riktigt vem som skulle ta mitt jobb. Alltså var min vikarie. Det var mitt första barn. Och sen var det någon som tog över och så stod det överallt. Det här spelar ju ingen roll. Nu så bryr man inte om sånt här, men det stod liksom inte att jag var, att det var min vikarie, utan det stod att nu är det den här personen som jobbar. Och på den tiden då var det, då jag var skör, amma, tyckte det var jättejobbigt att jag inte ens, jag bara kände att jag föll bort. Och det gjorde jag kanske inte. Det kanske var hormoner och amning och ja, självförtroende, alltså allt det här som spelar in. Så jag, men det tyckte jag var trist. Men jag kom tillbaka sen igen och jobbade.
Vem får du barn med?
Ja, nu ska vi se. Nej, jag
bara vänta lite här. Då träffar du din man.
Ja, men jag träffade min man på ZTV. Han satt i ett rum med min chef. Och jag hade ett möte. Och jag tänkte, oj vilken snygg kille. Jag måste in i det rummet tror jag. Så att jag knackar på, min chef tittar på mig och bara, ja, men kan du skriva under de här papperna? Nu? Ja.
Du bara, jag ska fria först.
Ja, typ. Och sen så presenterade han mig, vilket det var ju det jag ville, för Jock Millgård som han hette. Och då har Jock berättat för mig efteråt att när han såg mig så tänkte han, där är min blivande fru. Jag vet inte om det var så, men han har sagt det i alla fall. Ja, och sen tog det ett tag innan han och jag träffades.
Jaha, varför tog det ett tag då?
Eller det tog kanske inte så lång tid. Det var någon fest efteråt och jag gick fram till honom och sa hej hej, vi har ju träffats typ.
Han bara, det kommer jag inte ihåg.
Nej, och jag såg på honom hur han, och jag bara oj, det var, jag gav inget intryck, det bara, men det är okej. Och sen har jag fått veta sen att han hade så här, när man inte riktigt kommer ihåg ansikten och inte han kommer inte liksom ihåg vilken hårfärg jag hade eller någonting. Ja, och sen då man smsar, det gör man ju fortfarande, men jag fick något sms att vi skulle träffas och så hade vi en dejt.
Du säger att han inte kommer ihåg det, men han blev kär vid första ögonkastet. Då tänker jag att då borde man väl komma ihåg den man blev kär i.
Jag vet. Jag går inte in i de tankarna längre. Jag har tänkt så mycket på det.
Nej. Det låter lite konstigt.
Men
här.
Det lät romantiskt när han sa det och nu när jag sa det också.
Och på festen ni bara gick hem och liksom...
Nej. Utan...
Nej, du skulle hålla på dig.
Just det. Jag är ju svensk. Nej, eller hur?
Du är svensk. Du gick väl bara hem och låg.
Ja, exakt. Nej, men jag var, för det första så var jag på den här festen för att mina kompisar hade dragit dit mig. Jag kom ihåg vad jag hade på mig, för att jag tar det här linnet, de där konstiga randiga, bryr mig inte. Och då träffar jag mitt livs kärlek. Och sen så gick vi hem, vi tjejer gick hem. Och sen efter hade vi kontakt. Kom ihåg att han smsade då från tvättstugan, så tänkte jag, oh, vad skönt med en kille som tvättar själv. Kommer jag att jag tänkte, gud, det låter som jag är född på 40-talet. Men sen träffades vi, hade en dejt på en båt på Slussen, kontoren hette. Och jag hade så mycket kläder på mig för att jag visste inte om det var kallt, varmt. Skulle jag vara liksom snygg, eller hur ska jag vara klädd? Jättemärkligt. Så jag vet att jag tog av mig jeansjackan, tröjan, så när vi satt, för det var så jäkla varmt.
Och sen satt du där naken.
Exakt, det var det jag ville komma med. Sen spatserade vi genom stan nakna. Nej, men sen så, han jobbade ju med tv. Och hade, hans största intresse och drömmar var nog egentligen musik. Så då skildes vi åt vid Hornsgatan, för han skulle gå till sin studio. Och sen skulle han ha söndagsmiddag med sin mamma, som var journalist. Och det kom ju jag också från en familj med journalist. Så tänkte jag, det här, det känns som att vi liksom hör ihop på något sätt. It's meant to be.
Och jag menar, ni fick ju tre barn. Och jag förstår varför du blev gravid ganska snabbt. För du var ju ändå nästan 30 år då.
Jo, men vet du, det måste jag säga. På vår första dejt så sa jag så här till honom. Jag tror bland det var första. Vill du ha barn? Ja, bra. För då kunde jag gå vidare i mina... För det var det jag ville, ha barn. Men att jag också blev kär, såklart. Men... Ja.
Men man vill ju inte spoila ytterligare 5 år.
Nej.
Så här, vill du ha barn, då finns ju förutsättningar att fortsätta träffas. Så du får ditt första barn 2003. Och när kommer nästa barn?
2005. Och sen 2008.
Okej. Okay. Ungefär lite som mina barns ålder.
Lite sådär som man ska på något sätt.
Ja, det är 2 år emellan. När man precis har kommit över chocken över hur det blir mamma. Och de har börjat på dagis, då bara, ja, men nu kan jag tänka mig till barn.
Men när jag skulle föra mitt andra barn och Maja var 2, och då var hon i någon sån här trotsålder, då vet jag att jag funderade på, hur tänkte jag nu? Ska jag ha ett till när hon, men sen försvann ju trotsen och allting blev hur bra som helst. Så.
Ja, jag tycker nästan det var värst de första 7 månaderna, 6-7 månaderna. Och du vet, jag är ju trött i mig själv, så jag hade aldrig fixat det.
Jag
vill kanske det, men när jag höll på att gå in i väggen med första barnet, sen lärde jag mig med andra hur jag skulle hantera problemet.
Det vet jag att du hade fixat, men jag är också full av liksom, vad ska jag säga, beundran, eller de är ju är man ensam ett barn, man är ju tvungen till det handlar inte om mod eller styrka, utan det här, det är ju det är ju ett riktigt liv och de är ensamma och det är tajt med ekonomi och allt möjligt.
Överlevnadsmekanismen kan komma väl fram. Men din man startar ett eget produktionsbolag med några andra. Mm. Vilket år gör han det?
Ja, nu ska vi se här. Han jobbar ju på Strix, när vi, Strix Television, alltså ett produktionsbolag, eller det vi pratade om innan. Och sen startade de det här första bolaget, jag tror det var det som heter Friday TV. Det måste ju varit kanske då runt när vi fick barn, 2003-2004 kanske. Det kan, jag kan vara helt fel här nu, men jag vet att de... ja, men det var nog då. Och då hade de ju jobbat tajt ihop, så att det var inte så konstigt att de startade någonting. För sen startade de ju ett till.
Elk,
sen,
eller hur?
Elk, ja. Och det var då, då reste vi till USA. Vår familj och hans kompanjons familj.
Men varför gjorde ni det?
Ja, men de fick chansen att starta upp sitt bolag där i USA. Och var väl sugna och liksom lite mätt. De har ju jobbat länge i tv-branschen här i Sverige. Och den, du vet ju, tv-branschen här är inte så stor. Och hade möjlighet att komma dit och jobba.
Men vad du gör, amerikanska tv-program?
Ja, ja, exakt. Så att de jobbar ju med format. Hittar på tv-program. Och min man är halvamerikan. Och det var liksom hans dröm i livet att bo i USA och spela musik. Det var det. Och reste vi dit. Bodde i någon sån här lite gated community. Jag var livrädd. Jag kom dit bara så här, Los Angeles, det är ju livsfarligt. Det är ju pistoler i varje hörna, nästan. Det var det ju inte. Och de jobbade och gick bra för dem. De var ett otroligt duktigt team, Jock och Mattias, som hans kompanjon heter. Och då... ett program som de hade där som de gjorde hette Minute to Win It, och det kom hit till Sverige sen, men det var en succé i USA.
Och vad handlade det om då?
Man skulle göra olika tävlingsmoment på en minut. Ja. Men det var liksom en stor show liksom, med publik och programledare och ja, deltagare. Så vi var med där också någon gång och tittade oss när de spelade in. Det är Hollywood liksom, det är ju annorlunda.
Allt funkar i Hollywood.
Allt funkar i Hollywood.
Och hur länge bodde ni i Amerika då?
Vi bodde där i lite mer än 2 år.
Trivdes du?
Jättebra.
Vilket år flyttade du dit då?
2008 på julen. Då hade vår yngsta son föddes i juli 2008. Och så flyttade vi dit hela familjen.
Och sen kommer ni tillbaka 2010.
Mm.
Saknade du LA då? Vill du flytta hem?
Ja, för att de här 2 år, det tog liksom nästan 2 år att komma in i matchen på något sätt. Och jag jobbade inte där. Och jag vet att alla svenska vänner här hemma frågar mig hela tiden, men vad gör du hela dagarna? Och jag blev så provocerad över att de frågade det. För det första, jag hängde ju med, jag och Mattias fru, vi hängde ju med här och det var ett spännande, jag tyckte det här är ett äventyr. Men nu kör vi liksom.
Men vänta, ni hade 3 barn också.
Ja, och så hade vi hjälp med dem, så det var väl det också, att, vad gör du då? För att Jock var lite av den här typen att om du hänger med här nu, då jobbar inte du de här åren, då ska du göra det du tycker är kul. Och då tar vi hjälp med barnen.
Men det är ändå ett ansvar att ha 3 barn.
Ja, och allting som man gjorde där. Har du varit i Los Angeles?
Ja, men det var många, många år sedan.
Ja, men allting tar 2 timmar typ.
Jag vet.
Man tar sin bil och åker runt.
Vänjer man sig vid det där, att sitta i bilen 2 timmar?
Ja, varje. Jag tyckte det var härligt.
Men vissa säger också att det beror på också vilka tider du åker.
Ja, som
det
och vilka är vägar. Man hittar ju olika vägar. Ja. Och sådär. Men jag hittade ett liv där, hittade kompisar som både amerikanska och svenska, mest amerikanska, som jag fortfarande kontakt med. Och jag gick på improvisationsteater, för det har alltid tyckt var kul. När jag anmälde mig så tänkte jag nog inte så mycket, så när jag kom dit så bara fasigen också, man ska ju prata engelska och vara lite rolig på engelska. Det gick ju bra ändå. Och sen spela tennis och upptäckte en stad. ordentligt istället för att jag inte kunna få se den så mycket. Och sen åkte vi på mycket helg. Alltså min man var väldigt generös och vi hade ett familjeliv. Han var en familjepappa.
Så vi åkte. Han gillar sin familj.
Han älskar sin familj.
Mm. Jag älskar det.
Eller ja, nej men jag ja. Gillar det, men inte därför jag sa det, utan han gillar och älskar oss.
Halvgillade
sin. Han halvgillar sin familj, så, men älskade också, gillade, älskade sitt jobb och USA. Det här var en tid som jag bara känner att han var bara så avslappnad och lycklig. Och jag ser det ju ännu mer när jag tittar tillbaka med allt vi gjorde och hade. Det var en väldigt rolig tid och barnen fick ju lära sig engelska snabbt som attan. Jag lämnade dem på någon preschool, för de två stora gick på det. Och jag grät utanför, för de kunde ju ingen engelska. Men då var det någon som sa, det där lär de sig snabbt. Bara lugna dig, det går bra. Det gjorde de ju också. Så det är ju också en sån där grej. Vi har gett dem också ett språk, sen ett andra språk som ju alla lär sig. Men de kunde ju redan då när de var små.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När omskolar du dig till barnmorska?
Det gjorde jag. Jag fick ett brev när vi var där att jag hade kommit in på Sofia Hemmets sjuksköterskeutbildning, för man måste ju gå det först.
Och varför ville du bli barnmorska?
Jag tror att jag har velat bli sjuksköterska när jag var liten, för kompisar säger, det snackar du ju om, och barnmorska har också pratat om. Men jag tror jag hade så mycket annat i mitt huvud, så jag gjorde andra grejer. Och när jag kom hem så ville jag egentligen jobba med tv, trodde jag. Men sen tänkte jag, pallan, alltså nej, det är någonting annat jag måste göra. Så jag kom in på sjuksköterskelinjen och gick där i 3 år. Fruktansvärt var det först, för att jag hade inte pluggat på jättelänge. Men jag skulle vilja råda alla människor som tänkte som... det är det som är grejen, jag tänker inte så mycket, utan jag körde bara. Hade jag tänkt så hade jag också sett i finstilt att man måste göra läkemedelsberäkning där man ska ha alla rätt och sådär. Hade jag vetat det hade jag inte hoppat på. En rolig period, men också jobbig, för att jag inte hade pluggat. Och sen jobbade jag ett kort tag som sjuksköterska. Också roligt. Och kom in på barnmorskeutbildningen ganska snabbt. På Sofiahemmet i Stockholm också.
Och när var du klar?
Jag var klar runt 2016.
När du började jobba som barnmorska, hur var det för dig? För jag vet ju, när jag då var med, gjorde mitt tv-program, Martina skulle vara där, och fick vara med på den här förlossningen, att det var det bästa, det var den bästa upplevelsen jag varit med om. Hur var det för dig att förlösa det första barnet? Kommer du ihåg det än idag? Din första förlossning?
Nej, jag gör inte det. Men vet du, när vi gick utbildningen så skulle man skulle klara 50 förlossningar innan, och jag kämpade på som en tok. Och man skulle ha 50, för annars blev man inte godkänd, men man kunde också ha 48. Men då vet jag att min man sa till mig, men vad, du har ju liksom, se till att få 50 nu. Så att barnmorskan på sista praktiken, jag tror att det var mitt sista pass, vi kom överens om att om kvinnan som är här nu, som jag har lärt känna idag, föder imorgon, vi ringer dig. Och så ringde de på morgonen och jag sprang bort till, för det var Sofia Hemmet, alltså själva baby Sofia fanns då.
Ja, det fanns under något år sedan, ja. Ner.
Så då, där hade jag en av mina praktikplatser, och då sprang jag dit där på morgonen och då fick jag vara med när den här kvinnan, henne kommer jag faktiskt ihåg liksom, framför mig fortfarande, den här kvinnan, att jag fick fram, vi frågade ju, är det okej okay att jag är med? Och då, sen, då var det min 50:e födsel. Men jag kommer inte riktigt ihåg min första födsel.
Och det var det att du hon kände att, men du var ju där kvällen innan och då ringde de tillbaka dig för det tog massa tid.
Mm.
Var det för att du hade då lärt känna henne kvällen innan som hon också ville ha dig tillbaka där?
Ja, för vi, eftersom vi vill fråga och så här, man slänger inte sig dit igen och sådär. Och sen var det ju att jag så ville ha den där sist och jag tror vi kanske berättade det för henne också. Jag kommer inte ihåg hur det var, men det var fint och det var fint att jag hade fått träffa henne innan. Att inte bara, för man lär känna varandra. Nu är jag väldigt, om jag har mammor som kommer och föder, jag tycker det är spännande att höra vad har de för liv. Vad orkar de berätta? Vad kan jag få liksom höra av dem för att också kunna underlätta deras födelsevistelse.
Glöm inte att du är journalist i grunden också.
Nej, jag vet. Och jäkligt nyfiken.
Jag med.
Alltså där jag får liksom lägga band på mig själv. Fast jag också sen så är jag har inget riktigt. Ibland, jo men det har jag ju kanske med filter. I vissa situationer har jag inte det där filtret, vilket har ställt till kanske ibland, inte på jobbet men privat.
På vilket sätt då?
Nej, men jag är ganska, om jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad, så ibland vet jag inte, har jag blivit orättvist behandlad eller inte? Jag måste fråga och då ringer jag personen kanske och frågar, varför var inte jag med på den bjudningen? Alltså det här låter ju jättelöjt, men alltså det är sånt där som sitter i kroppen, bara för jag vill veta. Nu var det här ett litet exempel bara. Men, och då kanske den andra personen tycker att det blir, jag är liksom lite för på, bara för att jag vill veta.
Det där är ju lite av en egentligen kulturkrock, för det där är väldigt mycket mellanöstern mentalitet.
Är det? Det kanske var det just där jag skulle ha
följt. Det finns liksom ingen filter. Och det märker jag också bland mina mostrar eller mina syskon. Alltså, ingen av oss, vi är ju uppvuxna så. Att det inte finns filter. För då går man också vidare känslomässigt. Jag orkar inte gå runt och fundera över saker. Och jag orkar inte gå runt heller och snacka skit om människor. Och det är mycket lättare att handskas med en sån person som du, tycker jag. För att då vet jag ju att, ja men du säger vad du känner. Jag vet vad jag har, jag vet vad jag ser. Eller jag får vad jag ser, så skulle man säga.
Och det vill vi ju ha tillbaka.
Ja, det exakt. Nu kanske, är man sån så vill man ha tillbaka det där på något sätt. Man orkar inte annars.
Det kanske lät, nu tycker jag bara, det var ju såklart någonting annat också. Men just det här att människor inte säger vad de tycker egentligen. Vad är problem? Alltså vad är problemet egentligen? För att om jag får veta, jag blir inte arg eller liksom ledsen eller.
Nej, du är en tydlig person. Men i Sverige är på något sätt, det är som alla säger så här, ja men i Sverige är vi ju, det är ett sånt bra land och vi tar emot så många invandrare och vi ser öppna med allt. Jag skulle säga tvärtom. Ja, ni tar emot dem. Men ni är inte alls öppna med allt. Det är många som är smygrasister. Och det är inte så att jag har upplevt. Och jag är väldigt stolt över att vara svensk. Och älska svenskar och allt vad det nu är. Men jag kan tycka att det är tråkigt. Då tycker man ju att danskarna är mycket tuffare där. De säger ju rakt ut. Jag tycker så här och jag känner så här. Jag har mycket, mycket lättare att hantera den typen av känslor och bemöta dem. För de säger vad de känner och när de säger vad de tycker och känner, då tror jag också att smygrasismen försvinner. Jag ser nästan de som mindre rasister som säger vad de tycker och tänker än de som bara tycker och tänker men inte säger någonting. Och så går man och röstar på SD istället. Så att det där är liksom, det blir bara falskt på något sätt. Så att jag uppskattar att du är som du är. Jag tror bara att som du säger, när man möter människor och förstår människor och pratar om varandras rädslor eller men och människor är rädda och tror något och känner någonting och bygger upp någonting som är farligt för mänskligheten, tror jag. Kanske inte på den här nivån, vi pratar marknivå, men när det blir där på krigsnivå.
Intressant.
Men det är ändå samma typ av linje. Ja. Eller samma typ av tänk, så skulle jag säga.
Ja, för just det här med rädslorna, det är ju det. Precis, exakt som du säger, att pratar vi inte med varandra. Jag, vad skulle jag säga? Jo, men när jag till exempel pratar med mammor som är förlossningsrädda, som har varit med om traumatiska händelser, det är så, de behöver ju en röst. Eller de behöver inte en röst, de behöver ett par öron som verkligen lyssnar på dem. Ofta är det någonting annat än just rädsla för just kanske en födsel. Det ligger andra saker bakom. Och får man då inte prata om det? Nu försöker jag jämföra det här, jag vet inte. Men just rädslorna, att de måste ut. Och med min podd till exempel, där bjuder jag in gäster. Och de pratar ju också, de har ju ett budskap, de har varit med om något fruktansvärt. Och ofta tycker de att det är lite jobbigt när de kommer dit, och sen efter är det skönt för att de har fått prata om det. Och andra människor som lyssnar säger att jag vågar inte säga det där. Hur ska man säga till en människa som är ledsen, och är det okej att gå fram och krama och sådär? Ja, det är det. Och ju mer vi öppnar upp, hänger du med vad jag menar? Ja, ju mer vi öppnar upp för varandra, behöver inte vara sorg med allt.
Du poddar ju. Vad heter din podd?
Den heter Var god sörj. Det kändes det som att vi pratade om något. Det du sa, jag tänkte bara på det du berättade, att du har ju också det här, vet ju att vi pratade om första gången vi träffades, att det är ju inte, du är här, men du har också din familjs, ett arv som ligger. Vi pratade om sorg den gången, kommer jag ihåg. Att du har ju också mycket, man får mycket i sitt bagage, inte bara för den man är här nu, utan för ens mamma, mammas mamma. Liksom, en sorg som man bär med sig på något sätt.
Alla människor bär ju med sig ett arv i livet. Och bär man inte med sig ett jobbigt arv, jag ska inte säga att mitt arv är så jobbigt egentligen. Men det som sker nu i Gaza, det är klart, min pappa föddes ju 39 i Palestina. Och så var han tvungen att fly, det som kallades Nakba då, 48. Och det har jag ju fått höra om. Men med det sagt så är jag ändå uppvuxen i en liberal familj. Det har jag aldrig snackat skit om muslimer eller kristna eller judar. Så jag skulle på det sättet, även om jag är uppvuxen i en kulturell muslimsk familj, så har jag aldrig egentligen fått höra någonting illa om någon folkgrupp eller religion. Så jag har varit i min värld att fördomsfri. Men det är klart att det arvet tar man ju med sig. På samma sätt som kanske många judar har varit med om ett arv där deras farföräldrar och morföräldrar har varit med om judeförintelsen och gaskamrar och så vidare. Och då bär man med sig det i en ryggsäck. Eller så kanske man inte bär med sig det, så är man med om fruktansvärda saker i sitt nuvarande liv. Men jag menar, alla människor har ju en ryggsäck. Ja. Men jag tror i grund och botten är att vi har ju alla ett ansvar på den här planeten att föra vidare en så fredlig planet som möjligt till våra barn och till våra barnbarn. Och vi kan inte låta bagaget eller historien förinta oss själva eller säga att ja, men vadå, så här var det för 80 år sedan, och så låter vi historien upprepa sig. Vi måste ju också gå vidare och förlåta och förnya och inte vara så jäkla egoistiska. Och jag menar, så som världen ser ut idag med också miljöförstörelser och krig och fattigdom, och de rika blir bara rikare och de fattigare blir bara fattigare. Jag menar, jag ibland känner jag mig pessimistisk. Man får inte bli för pessimistisk, för blir man för pessimistisk så finns det ju inget hopp om framtiden. Men det känns ju som en uppförsbacke i alla fall. Men i ditt fall så hamnar ju du också i ditt livs sorg. Berätta om det.
Ja, men min man Jock, som vi pratade om innan, han tog sitt liv 2019. Och det var någonting som kom från, alltså, jag visste inte att han mådde så dåligt. Jag hade ingen aning.
Han visade inte det?
Nej, och ingen runt omkring heller. För att han, som jag sa innan, han var ju liksom en familjepappa och han var nära sitt jobbgäng som han hade företaget ihop. Så att han har ju gömt det väl.
Men hur kan man dölja det så väl? tillbaka till det där med att inte våga prata öppet ja. Om sina känslor.
Nej, och jag brukade fråga, eftersom jag är som jag är, att jag vill ha, nu måste du säga, vad är det? Så brukade jag säga ibland, för att jag tänkte, någonting är det, så här är det ju med alla. Man,
såklart.
Och ibland berättade han att om han var någonting som var jobbigt och sådär, men han höll väldigt mycket på sitt. Och jag, nu, när jag tänker efter sådär också, han, jag är mer öppen med mina känslor och visar när jag är ledsen och sådär. Ibland så tänkte jag så här, och jag tror, det här är väldigt vanligt, tror jag inte, utan det vet jag, att partnern till en person som är, som jag till, eller som är ledsen eller någonting, vill inte lägga sin börda på den personen. Det kan ha varit så. Jag vet inte. Men jag kan inte heller ha dåligt samvete.
Absolut
för,
inte.
Men det här har jag gått runt, inte så att jag var ledsen hela tiden, men jag tror att han var en sån person som inte la sin börda på någon.
Men det handlar ju om hans psykiska tillstånd.
Ja.
Den kan man inte lägga på någon annan. Och det är ju inte så att om han hade sagt jag mår dåligt, att du inte hade funnits där för honom.
Nej.
Jag bara... så att det där, alltså du kan inte ens tänka så en halv millisekund. För då skulle det innebära att alla som är som du och jag, extroverta och tar plats och är lite ledsna, som har män som tar livet av sig. Jaha, men det har med våran personlighet att göra. Men någonstans föll han ju för dig för att du var den du är. Det här sitter ju så djupt inne hos honom. Och det är ju upp till en vuxen människa att ta hjälp med sina problem. Att även om han inte hade velat belasta dig för det, då får man ju gå och söka hjälp någon annanstans. Han var ju inte 3 år gammal. Han var en vuxen person. Men han hade ju sina demoner och det var ju hans psykiska tillstånd.
Ja, och jag tror att man i det tillståndet så är man inte kapabel att ta hjälp heller, och ju längre ner man kommer så...
Men hur kunde han dölja det så bra? Det är det jag inte förstår.
Nej, jag vet inte heller faktiskt, för att jag frågar ändå som vanligt så här, hur läget, eller hur vi pratade om hur vi mådde, hur vi hade på jobbet och så. Men det som är konstigt är att jag under en längre period kände, och det här är inte efterkonstruerat utan det var så här jag kände, att det var någonting, du vet när man kan känna starkt att det är någonting ledsamt eller det är någonting som ligger i luften på något vis, och så tänkte jag, men det är väl jag med mina humörsvängningar och det är PMS och allt vad det kan vara. Då la jag det på mig själv, att det måste ju vara i mitt, eftersom det är jag som tänker det, så måste det ju vara i mitt huvud. Men...
Så du ställde inte frågan och sa att, gud, det känns som en dimma här.
Nej.
Det är något som känns konstigt i luften. Är det någonting? Känner du av det?
Nej.
Utan du tänkte, det här är vad jag tänker.
Ja, det här är vad jag tänker.
För vi... Så då delar du inte med dig av den känslan?
Nej, exakt. Dåligt av mig.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag tror också att jag har, att det var så att jag tänkte...
Du vill väl inte lägga det på honom då?
Nej, men automatiskt, jag tror inte ens att det var ett problem. Utan det var bara någonting som kändes som någonting annat.
Det kunde ha varit ditt psykiska tillstånd.
Ja, det var det jag tänkte. Det är väl, ja, men så liksom, vad det nu skulle vara. Och han var ju en väldigt glad person och som såg till allas bästa. För den delen så han såg till sitt eget bästa också. Han är ju liksom var superbra på sitt jobb och liksom hade bra vänner och sådär. Men ja, någonting. Men den dagen när han försvann, alltså när han inte levde längre, så försvann också den ångest. Eller det som låg där som en dimma. Och det är ett liksom väldigt starkt minne för mig. Att, och då har jag blivit ännu mer, vi måste prata med varandra, vad den kan vara. Även om jag pratar jäkligt mycket innan, så just går lite djupare kanske.
Vad hände? Hur fick du reda på att Jock hade tagit livet av sig?
Jag vaknade. Jag hade vaknat på natten, jag hade hört, vi hade sån larm på dörren som plingar när man öppnar och stänger, så hörde jag liksom att dörren gick ett par gånger, så det var konstigt, jag är väl och slänger sopor, tänkte jag mitt i natten, jag vet inte, och sen tystnade det där plinget, så jag vaknade igen, vaknade av att det var helt tyst, och så gick jag upp och så kändes det kändes konstigt, var en konstig tystnad, för det var ingen, liksom, han var ingenstans. Han var ju inte i sängen och han var inte i soffan där han brukar sitta med sin dator. Så jag gick runt, kollade in i alla barnens rum och runt i lägenheten. Han var ingenstans.
Vad var barnen?
De sov. Och min dotter hade också en kompis från Finland som var hälsa på. Och de två hade suttit och tittat på film länge. Den här tjejen ville väl aldrig gå och lägga sig. Så han hade antagligen väntat tills hon skulle gå och lägga sig. Men vad var det jag skulle säga? Nej, men då satte det igång. Jag vet ju egentligen inte varför jag fick orostankar. För att det var ju ingenting som jag hade misstänkt. Det var inte det här jag misstänkte, utan det var bara att han var borta. Och hunden var hemma, så det var inte det att han var ute och gick med den heller. Och då ringde jag min kompis Annette, och så kom hon ganska, hon bara, nej, men det är väl, han är väl, hon hade ju inte heller, hon känner ju honom jätteväl också som en glad, ärlig, härlig person. Så, ja, så
och vad var klockan då?
Ja, men jag har dålig koll på det, om hon kanske varit 8 på morgonen eller 9. Eller...
Jaha, det var tidigt på morgonen där, okej.
Okay. Så det var tidigt på morgonen och barnen, alla sov fortfarande, men jag skulle också jobba. Skulle börja vid 1:30, 2. Så hon kom väl, och så på något sätt ringde vi till min chef. Och jag sa, jag vet inte om det var jag som ringde eller om det var Annette som ringde henne. Men jag sa, min man är borta, jag vet inte var han är. Och så sa hon ju såklart, men ta ledigt, det är ju inga problem. Och sen började en... Vi ringde polisen och de var ute och letade. Och vi till slut så... kontaktade vi Missing People, och de brukar inte, jag tror att de inte brukar leta förrän det har gått 24 timmar. Men det här var i början av nya året, 2019, och han var i 50-årsåldern. Och det är också en sån risk, och man, riskgrupp. Jag undrar om de tänkte så, jag har inte, det har jag därmed aldrig kollat upp. Men,
så de har barnen letar. Vaknat till liv nu? Förstår de att han är borta?
Ja, men jag tror det var en, jag tror att då min äldsta dotter var ute på stan med sin kompis, för att vi jag vet inte hur vi gjorde det riktigt där, och men sen gick vi ut på Facebook och sa att vi hittade inte Jock, och då hade en kompis till min yngsta sons pappa sett det, så han ringde och frågade om han skulle ta med Max till något lekland, så då gjorde de det. Mellan sonen, vet jag, kommer inte ihåg vad han var, satt kanske på sitt, jag kommer inte ihåg, det var en stor lägenhet, så alla var liksom, det var inte så att vi behövde sitta ihop någonstans, utan jag och Annette satt väl och pratade, jag kommer inte ihåg, och vänner var ute och letade och sådär, och frågade mig icke när han hittades, för det kommer jag inte ihåg heller, men allting gick väldigt snabbt, fast det tog lång tid ändå. Ja. Så att, sen fick vi reda på att han var hittad. Och två poliser kom hem till oss, som på en film, du vet, när det står två stycken långa med skyddsväst, har jag för mig. Och så frågade de, liksom, det var ganska så här, är det du som är Manda? Är din man Jock? Nu är han funnen, avliden. Punkt slut. Alltså det var deras meddelande, och jag hade...
Inte att man tar med sig en präst, eller inte att man tar med sig en psykolog eller någon som...
Nej, men de visste, de sa väl inte så, men det är detta jag hörde. Att det var liksom, och jag uppskattar ju också, så här är det, nu är det så här. Istället för att de skulle kommit och lindat in någonting, för det var ju så här.
Ja, men man kan ändå, jag vet många där som har hamnat i sån här situation, att då så får man ingen hjälp efteråt, och det är ju ändå det är ju trauma liksom, det är trauma. Var hittar de honom, får man fråga det?
Vid nedanför Västerbron.
Hade han hoppat?
Vi vet inte säkert. Men där hittar de honom i alla fall. Och de här poliserna, jag hade också massa människor runt mig. På något vis vet jag inte, men någon visste vad som hade hänt. Alltså, så att det fanns uppsjö av människor. Det satt ett gäng hemma hos någon, och de hade en grupp liksom. Hur stöttar vi nu? Så det var väldigt snabbt uppstyrt runt mig, jag var inte själv.
Det var skönt. Nu har du gått 5 år. Hur har du klarat av det, och hur har dina barn klarat av det, och Ja, hur klarar man av det?
Det, alltså, jag vet inte om jag har hjälp av mitt... Nej, men det måste man ju ha av sitt psyke på något sätt. Att jag var och är ju fortfarande... saknar honom jättemycket och är ledsen. Men då, från början var det ju helt galet. Jag och barnen sov, vi liksom så här, la in madrasser så de kunde sova där om de ville. De gick fram och tillbaka, så de vaknade på natten och grät. Och jag var ledsen och jag vaknade exakt samma tid varje morgon. Och det var som en film. Man bara, det här är inte sant. Nu kommer han tillbaka. Det här är ju bara liksom... Men de här åren har också gjort mycket med mig. Alltså bara min arbetsplats till exempel, jag jobbade på BB Stockholm, förlossningen i Stockholm då. De tog hand om det här väldigt väl och skolade in mig lite så här, så jag fick hänga lite på pass med en annan barnmorska. Allt det här spelar en roll, och alla föräldrar i klasserna, i barnens klasser, så till att vi fick mat levererat första tiden. Jag liksom blev omhändertagen, jag och min familj, så fint, så att jag tror jag slussades in i ett lugn. Jag var jätteorolig för ekonomin, nästan så att det blev sjukligt. Kolla mitt bankkonto varje dag. Jag hade noll koll på vår ekonomi, det var min man som skötte det. Det är också så här omodernt. Det säger jag till alla nu, framförallt kvinnor. Var insatta, det är ganska kul att vara insatt också i ekonomi. Spara dina pengar om du kan, även om det bara är någon spänn i månaden. Det är en annan diskussion. Men att man har, även om man är säker, så är man aldrig helt säker. Vilket mina barn klagar på mig ibland, att jag är så liksom krass med att ni har er ekonomi, flyttar ni ihop så är det ni som, ja men du vet. Att
man ska vara noga. Bränt barn skyr elden, så är det ju.
Ja.
Och men, ja. När din man tog livet av sig, hade ni ekonomiska problem då? Hade han gjort av med pengar som
ja, men du hade, det fanns, det var en ekonomisk fråga. Om det bara var det eller annat, förmodligen mådde han ju dåligt initialt. Och så spädde det på och så kom det liksom till någon gräns där han inte orkade längre.
Blev du arg när du kände att han hade satt dig i den situationen?
Nej. Verkligen. Jag var mer bara... Du kunde sagt till mig, för att jag kräver ingenting. Vi skulle kunna bo i ett litet, ja men hus som helst. Bara vi fick vara tillsammans. För vi var ju så kära. Vi var kära, alltså på riktigt kära varandra. Det var ju liksom inget... Ja... Så jag är inte arg. Jag har ju liksom nästan aldrig blivit arg under den här tiden heller. Men jag skulle säga, vad var frågan? Hur jag klarade mig eller hur vi liksom...
Ja, nej, just det med att han hade lämnat dig kanske med skulder eller att du kände att till slut så kunde han inte...
Ja, det var skulder var det i alla fall inte, men det visste nej. Vi ju inte från början.
Det var skulder, det var inte skulder.
Nej, inte.
Nej, det var inga
nej,
skulder.
Inte i stor, alltså inte nej. Så som man skulle kunna tänka sig.
Nej, men i hans värld kanske han hade gjort av med för mycket då, eller att det var det som fick droppen att få bägaren att rinna över, tänker jag. Men som du själv säger, hade han bara sagt något eller gjort något så hade vi ju kunnat löst problemet. Men det kan ju inte bara varit det, det kanske bara var det som
fick bägaren att rinna över, ja. Om man ska säga. Ja, det var det ju. Och jag har heller aldrig gått djupare in i vad det var. Jag vet bara att det var inte olösbart. Vi hade kunnat lösa det ihop. Och vi har så mycket fina vänner och släkt och liksom, det hade löst. Men det ligger också mycket skam och skuld i det här. Och 2024 fortfarande ligger det skam och skuld i att prata om sina känslor. När man tycker att man är värdelös och dålig och allt möjligt. Och livet går för fort, tror jag ibland.
Och återigen när vi går tillbaka till det med att alla har ett bagage, alla har en historia, alla har ett arv, alla har sitt. Hur klarar sig dina barn idag?
Jo men nu, vi då, vet när det här hände också, hade vi inte riktigt någonstans. Vi hyrde en lägenhet i andra hand, för våra planer var att flytta till USA, så har det alltid varit. Så då sa min man, vi köper ingenting, men du kunde ju inte köpa någonting, men det visste inte jag. Så att vi fick lämna den här lägenheten, och jag tycker att då kom vi, det var någon vänner som fixade en bostad så här lite, så vi fick bo, vi visste inte hur länge heller, det var också en sån extrem press att inte veta hur länge man får bo någonstans. Men idag så har vi en lägenhet som är vår på hyreslägenhet på Södermalm. Barnen har, ett av barnen är väldigt musikalisk, ja, det är de faktiskt allihopa, men som satsar på den banan, och där önskar jag ju så mycket att min man hade varit med och kunde liksom ge den supporten som jag inte riktigt kan med dem. Men jag kan ge annan support. Och en som är väldigt ekonomiskt lagd och liksom mycket intresserad av vad sin pappa gjorde och hur man skapar företag och sådär. Och där skulle han ju kanske också, han skulle varit med överallt. Och en dotter som har gått teater och lite så här. Men de känner, och liksom alla tre känns till freds. Och nu eftersom jag är en sån som gillar att prata mycket, så är det mycket svårare att prata med sina egna barn. Jag brukar, vi pratar om pappa ofta. Och jag vet, ibland vet man inte riktigt heller, vad är liksom, är ett barn less? Jag vet inte, hur gamla är dina barn?
15, 17 år och 20.
Ja, du vet, ibland vet man inte, är det tonårs ilska eller är de arga på något annat? Ja, så man har ju inte så koll.
Nej, absolut. Det har man ju inte. Men jag tror också så här att barn, du är värre att förlora ett barn än att bli av med ens förälder, tror jag. Så att jag tror också så här, sen kan man inte liksom värdera sorg, skulle säga skuld, men sorg på så vis. Men att överleva ett barn, hur fasen skulle man klara av det? Och jag tror att liksom, det finns någonting i naturen som säger att ens föräldrar ska gå bort före man själv går bort. Så att jag tror att peppa, att det är lättare att hantera en förälders död än ens barns död.
Ja, men sen finns det ju de som lever också länge med att ha förlorat föräldrar och aldrig kommer ifrån det. Så att jag tänker också så här, jag brukar inte jämföra sorger, men jag tycker ju också att förlora ett barn, det skulle vara det värsta i livet.
Och sen får man ju också tänka att du är en person som pratar, visar mycket kärlek och ömhet och värme, och de har sin mamma i livet, och jag menar, som sagt, se vad som händer i världen nu. Hur många föräldralösa barn, och i krig och svält, och det är fruktansvärt. Så att visst, det finns, vad säger man, grader i helvetet, som
ja,
det
verkligen
heter.
Jag tror att öppenhet så mycket som möjligt, och så där, nu, när jag då var med om det här, så när jag skulle komma tillbaka till mitt jobb som barnmorska, det var ju det bästa som har hänt i mitt liv, att jag blev barnmorska. Så jäkla roligt. Jag tänkte, jag kommer aldrig vilja åka dit igen. Men då skrev jag ett brev till alla på företaget att vad som hade hänt. Alla visste ju, men jag tänkte, jag skriver det igen och behandla mig som vanliga. Ja, vi ska skratta tillsammans, det är det viktigaste. För det har också gått med mig hela tiden, för du frågar hur jag liksom tog igenom, att humor och skratt, det måste vi. Alltså vi kan skratta om faktiskt nästan allt i stort sett. Kanske inte det som du berättar, alltså krig och... nej, men någonstans måste ju skratten
ja,
få
men
plats.
Även de barnen ja. Måste ju få skratta.
Såklart.
Även de barnen måste få en kram och ömhet. Man måste ju balansera upp tragedin och traumat och förlusten med värme, kärlek, skratt och en framtidstro. Det var det här jag pratade om, man får bli lite pessimistisk.
Nej, exakt.
Så att jag, absolut. Det var som när jag pratade om Magdalena Graf, hon var i min podd, hennes son dog. Att hon berättade just när hon fick mat lämnad på utanför dörren, hur viktigt det var för henne. Så här, också så här, hon orkade inte laga mat, hon orkade inte göra någonting. Att laga mat till en person i en sån utsatt situation, när man tänker tillbaka hur viktigt det har varit för henne. Och du pratade ju också om det här.
Ja, men det var samma för oss. De satt ju också där, för jag orkade inte träffa någon. Så jag vet att det var så för henne också. Och det är liksom, det där betyder allt. Man behöver inte säga så mycket då, utan man vet. Och det jag ska säga också, att det är ju någonting som barnen också får med sig. Den här empatin och de här handlingarna som personer har gjort för några som alla föräldrarna känner ju inte oss. Det är ju, man gör, och jag är förvånad, nu låter det här konstigt, att vi som svenskar, för vi kan ju vara ganska, man har sitt eget och bla bla bla, öppnar upp och bara fixar och donar för vår familj.
Ja, jättefint. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.